Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Good as Gold, How to Unleash the Power of Sound Money är en sakprosabok om penningpolitik, skriven av ekonomen Judy Shelton. Boken utgår från en enkel men långtgående fråga: vad krävs för att människor, företag och internationella handelspartner ska kunna lita på en valuta över tid? Shelton menar att pengar inte bara är ett tekniskt verktyg för betalningar utan ett moraliskt kontrakt mellan staten och medborgarna. När köpkraften urholkas genom inflation blir planering, sparande och investeringar svårare. Hennes huvudförslag är inte en omedelbar återgång till en historisk guldmyntfot i exakt samma form som förr. Istället skissar hon en gradvis reform där amerikanska statspapper kan göras inlösbara i guld. Därmed skulle marknaden få en tydligare signal om dollarns värde och politiken få starkare begränsningar. Boken kombinerar idéhistoria, kritik av centralbankspolitik och ett konkret reformförslag. Den är tydligt normativ men försöker också förklara hur en mer regelstyrd penningordning skulle kunna fungera i praktiken. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, pengar som ett moraliskt kontrakt, inte bara ett statligt verktyg. Sheltons utgångspunkt är att valuta måste bedömas utifrån den tryggheten ger de som använder den. Löner, pensioner, sparande och långsiktiga avtal anges i pengar. Om pengarnas köpkraft förändras kraftigt och oförutsägbart kan staten i praktiken flytta värde från sparare och löntagare till låntagare och offentliga utgifter, utan att beslutet alltid syns lika tydligt som en skatt. Därför beskriver hon pengar som ett moraliskt kontrakt mellan regering och medborgare. Kontraktet innebär att den enhet som används för att mäta värde också bör vara tillräckligt stabil för att människor ska kunna planera sina liv. Resonemanget riktas mot den moderna fiatvalutan, alltså pengar vars värde inte är knutet till en vara som guld utan ytterst vilar på statliga institutioner och förtroende. Shelton hävdar inte att alla prisrörelser är monetära. Priser kan stiga efter störningar i utbudet, högre skatter eller förändrade regler. Men hon vill skilja sådana relativa prisförändringar från en bred försämring av själva penningenheten. Den skillnaden är central i boken. För henne är målet inte att frysa hela ekonomin eller stoppa varje prisförändring, utan att ge dollarn en trovärdig och begriplig värdemätare. I ett svenskt sammanhang kan tanken jämföras med varför stabila mått, från vågar till räntemått, underlättar vardagliga beslut. När måttet är osäkert blir också jämförelserna osäkra. För det andra, guldinlösbara statsobligationer som en stegvis väg till stabilare dollar. Bokens mest särskilda inslag är förslaget om Treasury Trust Bonds, amerikanska statsobligationer med en klausul om guldinlösen. Shelton framställer detta som en mer genomförbar väg än att över en natt återinföra en fullständig klassisk guldmyntfot. En möjlig konstruktion är en nollkupongobligation med exempelvis 5 års löptid. När obligationen förfaller skulle innehavaren kunna välja mellan ett bestämt dollarbelopp och en på förhand angiven mängd guld. Villkoret kopplar alltså statens framtida betalningsansvar till ett fast guldvärde. Mekanismen är viktigare än etiketten. Om dollarn tappar värde i förhållande till guld blir guldalternativet mer attraktivt för investeraren och staten får en tydlig kostnad av en svagare valuta. Om dollarns värde däremot hålls stabilt blir behovet av guldinlösen mindre. Shelton ser därmed obligationen både som ett marknadsinstrument och som ett offentligt test av penningpolitikens trovärdighet. Prissättningen skulle ge information om hur marknaden bedömer risken för framtida devalvering. Förslaget bygger på att USA redan har stora guldreserver, även om dess praktiska utformning skulle kräva noggranna beslut om volymer, löptider och statens risker. Bokens poäng är inte att varje dollar genast ska kunna växlas mot guld. Snarare ska begränsad, tydlig inlösen skapa ett ankare och en disciplin som dagens system enligt Shelton saknar. Det gör reformen mer konkret än många allmänna krav på sound money. För det tredje, kritiken mot Federal Reserves stora handlingsutrymme och sena effekter. Shelton riktar en genomgående kritik mot att Federal Reserve har omfattande möjlighet att styra räntor, likviditet och kreditvillkor efter löpande bedömningar. Hennes invändning är inte främst att en centralbank aldrig kan behövas i en akut kris. Hon medger utrymmet för en långivare i sista hand när det finansiella systemet hotas. Däremot motsätter hon sig att extraordinära åtgärder blir en återkommande metod för att hantera svag tillväxt, politisk press eller statliga finansieringsbehov. Ett skäl är osäkerheten i penningpolitikens verkningar. Räntesänkningar, tillgångsköp och åtstramningar påverkar ekonomin med fördröjningar och effekterna kan variera mellan hushåll, banker och branscher. När beslutsfattare försöker finjustera konjunkturen med begränsad information kan de enligt Shelton förstärka problem istället för att lösa dem. Hon anknyter därmed till den välkända invändningen att penningpolitik verkar med långa och varierande tidsfördröjningar. Kritiken handlar också om ansvar. När den penningpolitiska makten är diskretionär blir det svårt för allmänheten att avgöra om förändringar i räntor och priser beror på nödvändiga marknadsförhållanden eller på politiska beslut. Guldinlösbara obligationer skulle i hennes modell fungera som en extern kontroll. De skulle inte ersätta alla institutioner eller göra ekonomin konfliktfri, men de skulle begränsa möjligheten att försvaga valutan utan synlig konsekvens. Detta är bokens institutionella kärna. Regler ska väga tyngre än löpande ingripanden. För det fjärde, statsskulden och sambandet mellan monetär finansiering och inflation. En annan central fråga är relationen mellan statens upplåning och centralbankens agerande. Shelton menar att det uppstår en allvarlig spänning när staten regelbundet spenderar mer än den tar in. Samtidigt som centralbanken blir en betydande köpare av statsskuld eller på andra sätt underlättar finansieringen. Då riskerar penningpolitiken att förlora sin självständiga uppgift att värna valutans värde och istället bli ett stöd för fortlöpande underskott. Bokens argument är inte att varje budgetunderskott automatiskt skapar inflation. Stater kan låna vid krig, lågkonjunkturer eller andra nödlägen och inflation påverkas av flera faktorer. Shelton vänder sig snarare mot normaliseringen av underskott och mot antagandet att centralbankens balansräkning alltid kan användas för att mildra kostnaden. När marknaden förväntar sig att offentlig skuld kan finansieras med mer expansiva pengar kan förtroendet för valuta och statsobligationer försvagas. I hennes förslag skulle guldvillkoret göra denna risk mer synlig. Staten skulle inte bara lova ett nominellt belopp i framtida dollar utan även bära en tydligare kostnad om dollarns värde urholkades. Det skulle förändra incitamenten för både Finansdepartementet och centralbanken. För läsaren är den praktiska lärdomen att budgetpolitik och penningpolitik inte kan analyseras helt var för sig. Hur staten lånar och hur centralbanken reagerar på lånen påverkar tillsammans trovärdigheten i penningenheten. Shelton efterlyser därför budgetdisciplin lika mycket som en monetär regel. Slutligen, fasta värdemått, internationell handel och argumentet mot valutamanipulation. Shelton placerar dollarfrågan i ett internationellt sammanhang. Hon ser guld som ett värdemått som kan fungera över gränser eftersom metallen inte är ett enskilt lands skuld eller politiska löfte. Därför menar hon att ett tydligare guldankare för dollarn också skulle kunna minska osäkerheten i handel och investeringar mellan länder. Företag som säljer, köper eller lånar i flera valutor möter annars risken att växelkursen förändrar värdet på avtal långt efter att affären har ingåtts. Hon är särskilt kritisk till valutaförsvagning som ett medel för att förbättra ett lands exportkonkurrens. En billigare valuta kan ge kortsiktiga fördelar för exportörer. Men den kan också minska hushållens internationella köpkraft, skapa inflationstryck och utlösa motåtgärder från andra länder. Shelton föredrar ett system där konkurrenskraft i högre grad bygger på produktivitet, kvalitet och förutsägbara spelregler än på återkommande växelkursjusteringar. Här har boken en tydlig klassisk liberal och regelorienterad hållning. Den argumenterar för att fasta eller mer stabila växelkurser underlättar långsiktiga beslut. Men frågan är om ett guldankare samtidigt kan göra ekonomin mindre flexibel vid plötsliga kriser. Shelton betonar främst fördelarna med disciplin och internationell tillit. För läsaren tydliggör kapitlet att penningpolitik inte enbart handlar om inhemska priser och styrräntor. Den formar också villkoren för internationella kontrakt, kapitalflöden och valutornas inbördes förtroende. Sammanfattningsvis, Good as Gold passar bäst för läsare som vill förstå den idépolitiska debatten om inflation, centralbanker och guldets möjliga roll i ett modernt penningsystem. Den är särskilt relevant för studenter i ekonomi och samhällsvetenskap, beslutsfattare, investerare och medborgare som vill se sambandet mellan statsskuld, räntor och köpkraft ur ett tydligt regelorienterat perspektiv. Boken kräver inte att läsaren redan accepterar en återgång till guldanknutna pengar. Tvärtom kan den fungera som ett skarpt formulerat underlag för att pröva vilka problem ett sådant system skulle lösa och vilka invändningar som återstår. Det som skiljer Shelton från många böcker om sound money är att hon inte nöjer sig med en nostalgisk hyllning till den historiska guldmyntfoten eller en generell kritik av inflation. Hennes fokus ligger på en övergångsmekanism, guldinlösbara statsobligationer. Det gör hennes resonemang institutionellt och praktiskt. Hon försöker visa hur marknadens bedömning av dollarn kan kopplas till statens faktiska åtaganden utan att hela betalningssystemet omedelbart måste göras om. Samtidigt bör boken läsas kritiskt. Förslaget väcker rimliga frågor om guldreserver, krishantering, kortsiktig volatilitet och den politiska möjligheten att begränsa centralbankers handlingsutrymme. Just därför har den ett intellektuellt värde. Den tvingar läsaren att skilja mellan stabila pengar som ideal och de institutioner som faktiskt kan göra idealet trovärdigt över tid. Om du vill stödja Judy-kälten, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!